Ester, kapitel 1. Det var det tredje regeringsåret för kung Ahasverus, härskaren över den persisk-mediska stormakten med sina 127 provinser från Indien ända till Etiopien. Det var det året som den stora festen anordnades i Susansborg, dit kungen hade inbjudit alla sina landshövdingar, rådgivare och officerare från hela riket. I 6 månader pågick festen. Och den blev en enda stor uppvisning av hans rikedom och makt. När allt sammans var över hade kungen en särskild fest för alla de som arbetade i palatset, från den minst ansedde till den mäktigaste. Den pågick i 7 dagar och hölls i palatsets trädgård. Trädgården var prydd med draperier av linne, bomull och mörkblått tyg, fästa med vita och röda snören i ringar av silver på pelare av vit marmor. Soffor av guld och silver stod på golvet, som var lagt av grön och vit marmor, pärlemor, porfyr och annan värdefull sten. Vinet serverades i guldbägare av olika form, ingen lik den andra, och det fanns gott om vin, för kungen var mycket generös. Kungen hade bestämt att var och en skulle få dricka så mycket eller så lite han själv önskade. Servitörerna hade fått order om detta. Samtidigt hade drottning Vasti en fest för kvinnorna i palatset. På festens 7:e och sista dag, när kungen var upprymd och berusad av vinet, befallde han sina 7 personliga hovmän, Meuman, Besitta, Haribona, Bigeta, Abageta, Setar och Karkas, att hämta drottning Vasti. Han ville skryta med henne och hennes skönhet inför sina gäster. Hon skulle komma med kunglig krona och all annan ståt. Men när hovmännen framförde kungens befallning, vägrade hon att komma. Kungen blev då rasande. Men innan han bestämde sig för vad han skulle göra med henne talade han med sina närmaste rådgivare, som han brukade i allt som gäller lagar och förordningar. De kunde tyda tidens tecken och kungen litade helt på dem. De hette Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena och Memukan. De var högt uppsatta män i landet och stod kungen nära. Vad ska vi göra? Frågade han dem. Vilket straff kräver lagen för en drottning som vägrar lyda kungens order när den framförs på detta sätt genom hovmän? Memukan, som förde rådgivarnas talan, sa: Drottning Vasti har handlat fel i kungens närvaro och inför varje betydelsefull person i landet. Nu kommer kvinnor överallt att vägra lyda sina män när de får höra vad drottning Vasti har gjort. Innan denna dag är till ända har hustrurna till alla furstarna i riket hört talas om vad drottningen har gjort och kommer sedan att tala till sina män på samma sätt. Följden blir förakt och bristande respekt över hela riket. Därför vill vi föreslå, om nu ers majestät går med på det, att kunglig befallning utfärdas, en medisk-persisk lag som inte kan ändras, att drottning Vasti aldrig mer får komma inför kungen. Dessutom föreslår vi att ers majestät väljer till drottning någon som är mer värdig den upphöjelsen. När denna befallning blivit känd i riket kommer alla män, vilken ställning de än har i samhället, att bli respekterade av sina hustrur. Kungen och furstarna samtyckte till Memukans råd och man gjorde som han föreslagit. Brev sändes alltså ut till alla provinser på alla landets språk och i dem gjordes klart att det var mannen som skulle vara herre i sitt hus. Detta skulle läsas upp offentligt på alla de olika språken i riket. Kapitel 2. Sedan kung Ahasverus vrede hade lagt sig, kom man ihåg vad Vasti hade gjort och vad man beslutat om henne. Låt oss leta reda på de vackraste flickorna i riket åt kungen, föreslog hans rådgivare. Vi ska se till att det i varje provins finns män som kan välja ut de vackraste kvinnorna och föra dem till kungens harem i Susansborg. Hovmannen Hegai får i uppdrag att se till att de blir väl omhändertagna och får sin skönhetsbehandling innan ers majestät väljer någon av dem till drottning i Vastis ställe. Kungen tyckte detta var ett mycket bra förslag och såg till att det genast blev genomfört. I kungapalatset fanns det en jude från Benjamins stam som hette Mordokai, son till Jair, sonson till Simei och sonsons son till Kis. Han hade tagits till fånga och förts i landsflykt till Babylon samtidigt med judarikets kung Jekonja och många andra judar när Nebukadnessar intog Jerusalem. Mordokai hade en mycket vacker ung kusin, Hadassa, eller Ester som hon också kallades. Hennes föräldrar var döda och Mordokai hade tagit hand om henne och fostrat henne som sin egen dotter. Till följd av kungens befallning var nu Ester en av många flickor som fördes till kungens harem i Susansborg. Hegai, som hade uppsikt över kungens harem, blev mycket förtjust i henne och gjorde allt för att hon skulle trivas. Han såg genast till att hon fick skönhetsbehandlingar och särskild mat. Han gav henne 7 tjänsteflickor som fick bo med henne i haremets finaste rum. Ester hade inte talat om för någon att hon var av judisk börd. Det hade Mordecai förbjudit henne. Och som alltid lydde hon honom. Han kom till palatset utanför hennes rum varje dag för att ta reda på hur hon hade det. Innan en kvinna presenterades för kungen fick hon först under 6 månader genomgå en särskild behandling med myrraolja och sedan under ytterligare 6 månader behandlades hon med välluktande parfymer av olika slag. När det sedan var hennes tur att tillbringa natten med kung Ahasveros fick hon själv välja ut vilka kläder och juveler hon ville ha för att ytterligare framhäva sin skönhet. Hon fördes till kungen på kvällen och nästa morgon tog man henne till den avdelning av haremet där alla hans hustrur bodde. Där hade Saskas, en annan av hovmännen, ansvaret. Ingen av dem fick träffa kungen igen om hon inte hade behagat honom så mycket att han personligen kallade på henne. När det blev Esters tur att gå in till kungen följde hon de råd som hovmannen Hegai gav henne och klädde sig efter hans instruktioner. Alla som såg Ester kunde inte annat än beundra henne för hennes skönhet. Ester blev hämtad till kungens palats i den 10:e månaden, Tebet, under hans 7:e regeringsår. Kungen blev mer förtjust i Ester än i någon annan kvinna. Han tog därför den kungliga kronan och satte den på hennes huvud och förklarade att hon skulle vara drottning istället för Vasti. För att fira denna händelse ordnade han en fest till hennes ära för alla sina furstar och tjänare. Han gav generösa gåvor till alla och lät utlysa en allmän helgdag. Vid ett senare tillfälle var också ett antal unga kvinnor samlade vid palatset. Mordecai hade vid denna tid fått tjänst hos kungen. Ester hade följt Mordecais råd och ännu inte talat om för något att hon var judinna. Hon lydde honom alltjämt, som om hon fortfarande bodde i hans hus. En dag när Mordecai var i tjänst i palatset råkade han höra att Bigetana och Teres, 2 av de hovmän som höll vakt vid porten till palatset, var missnöjda med kungen och planerade att mörda honom. Mordecai berättade detta för drottning Ester, som i sin tur lät kungen få veta vad Mordecai hade hört. En undersökning visade att männen var skyldiga. De spetsades på pålar och deras kroppar hängdes upp till allmänt beskådande. Detta blev antecknat i den krönika som fördes under kung Ahasveros regeringstid. Kapitel 3. Strax därefter blev Haman, son till Agagiten Hamedata, upphöjd till en position över alla andra furstar och blev den mäktigaste mannen i riket efter kungen. Alla kungens män bugade sig i vördnad där han gick förbi, för så hade kungen befallt, men Mordecai vägrade att göra det. "Varför följer du inte kungens befallning?" frågade de andra honom dag efter dag. Men han brydde sig inte om dem. Slutligen talade de med Haman om saken för att se om Mordecai skulle klara sig undan med den förklaring han hade gett, nämligen att han var jude. Haman blev rasande när han nu upptäckte att Mordecai inte bugade sig för honom och han beslutade sig för att straffa inte bara Mordecai utan alla judar och utrota dem ur Ahasveros rike. Den gynnsammaste tidpunkten för en sådan aktion bestämdes genom att man kastade tärning. Detta gjordes i den 1:a månaden, Nisan, under kungens 12:e regeringsår och Adar, den 12:e månaden, blev fastställd som lämplig tid. Haman tog så upp saken med kungen. "Det finns ett speciellt folk som är utspritt i alla provinser här i riket," började han. "Deras lagar skiljer sig så mycket från våra och från nästan alla andra folks och de vägrar att lyda ers majestäts lagar. Därför bör ers majestät göra något åt detta. Om ers majestät önskar utfärda en befallning om att de ska utrotas ska jag bidra med 10 000 talenter silver, cirka 375 ton, till statskassan." Kungen gick med på förslaget och bekräftade beslutet genom att ta av sig sin signetring och ge den till Haman. "Behåll pengarna, men sätt igång och gör vad du anser vara bäst med detta folk," sa han. Ett par veckor senare kallade Haman till sig kungens sekreterare och dikterade brev till alla landshövdingar och tjänstemän i hela riket, till varje provins på dess speciella språk, och dessa brev undertecknades i kungens namn och förseglades med hans ring. De skickades med budbärare till alla provinser i riket och påbjöd att alla judar, unga och gamla, även kvinnor och barn, skulle dödas och utrotas på en och samma dag, nämligen den 13:e dagen i månaden Adar, årets 12:e månad. Deras ägodelar skulle tillfalla dem som dödade dem. Befallningen skulle utropas som lag i varje provins, så att alla kände till den och var beredda att göra sin plikt när dagen var inne. Bud gick ut omedelbart med kungens kurirer, sedan lagen först hade tillkännagetts i Susansborg. Medan panik och allmän förvirring spred sig i staden, slog sig kungen och Haman ner för att dricka tillsammans. Kapitel 4. När Mordekaj fick höra vad som hade hänt, rev han sönder sina kläder, klädde sig i säcktyg och strödde aska över sig innan han gick ut i staden och ropade ut sin förtvivlan. Han stod så småningom utanför porten till kungapalatset, dit ingen fick tillåtelse att gå in med sorgkläder. Överallt i riket rådde stor sorg bland judarna, och de fastade och grät i hopplös förtvivlan över kungens beslut, och många låg i säcktyg och aska. När Esters tärnor och hovmän kom och berättade för henne om Mordekaj, blev hon mycket bekymrad och skickade kläder till honom att använda istället för säcktyget. Men han vägrade att ta emot dem. Då skickade hon bud på Hatak, en av kungens hovmän som hon fått i sin tjänst, och bad honom gå ut till Mordekaj och ta reda på varför han uppträdde som han gjorde. Hatak hittade Mordekaj på den öppna platsen utanför kungens port och fick höra honom berätta allt sammans och om det belopp som Haman hade lovat betala till kungens skattkammare för att få judarna utrotade. Mordekaj gav honom också en kopia av brevet med den kungliga befallningen och bad honom visa det för Ester och förklara vad som hänt och be henne att gå till kungen och vädja för sitt folk. Hatak gick tillbaka till henne med Mordekajs hälsning. Ester sa då till Hatak att på nytt gå ut till Mordekaj och säga till honom: alla i hela landet vet mycket väl att den som går in på kungens inre gård utan att bli ditkallad, vare sig det är man eller kvinna, är dömd att dö om inte kungen räcker ut sin guldspira. Det har förresten gått en hel månad sedan kungen senast kallade på mig. Hatak framförde Esters budskap till Mordekaj. Mordekaj svarade: tror du att du ska komma undan därför att du är i kungens palats när alla andra judar blir dödade? Om du inte gör något kommer Gud ändå att på något sätt rädda judarna, men du och dina släktingar kommer att dö. Och vem vet, om inte Gud har fört dig dit du nu är, om inte just för en tid som denna. Ester svarade då Mordekaj: kalla samman alla judar i Susan och fasta för min skull. Ät och drick inte under 3 dagar och 3 nätter. Jag och mina tärnor ska också fasta, och sedan ska jag gå in till kungen fast det är förbjudet. Och om jag då måste dö så får det bli så. Mordekaj gjorde precis vad Ester bett honom om. Kapitel 5. 3 dagar senare tog Ester på sig den kungliga manteln och gick in på den inre gården där kungen satt på sin tron vänd mot ingången. När han fick se drottning Ester stå där på den inre gården räckte han ut guldspiran mot henne och välkomnade henne. Ester gick då fram och rörde vid spetsen på spiran. Vad önskar du, drottning Ester? Frågade kungen henne. Vad du än begär ska jag ge dig, om det så skulle vara hälften av mitt rike. Jag skulle önska att ers majestät och Haman kom till en fest som jag har förberett för er idag, svarade Ester. Kungen vände sig till sina rådgivare och befallde: kalla på Haman omedelbart. Senare på dagen infann de sig till den festmåltid som Ester hade anordnat. Medan de njöt av vinet frågade kungen Ester: tala nu om för mig vad du egentligen vill, så ska du få det, även om det är hälften av mitt kungarike. Min önskan, min allra djupaste önskan är att om ers majestät verkligen älskar mig och vill göra någonting för mig, så ska ni komma tillbaka imorgon tillsammans med Haman till den festmåltid jag ska förbereda. Och då ska jag tala om vad det hela handlar om, svarade Ester. Haman var på ett strålande humör när han lämnade festen. Men när han i palatsporten fick syn på Mordekaj, som varken reste sig eller på något annat sätt visade vördnad, blev han ursinnig. Han behärskade emellertid sin ilska och fortsatte hem. Och där samlade han sina vänner och sin hustru Ceres. Han skröt för dem om sin rikedom, om sina många barn och om den befordran kungen hade gett honom och att han blivit den störste mannen i riket näst efter kungen själv. Och för att imponera ännu mer sa han: drottning Ester, inbjöd förutom kungen bara mig till den middag hon gjort i ordning för oss. Och imorgon ska vi träffa henne igen. Men den som förstör alltsammans för mig är den där juden Mordokaj som sitter i kungens port och vägrar att buga sig för mig. Du ska bygga en 25 meter hög galge och be kungen att få hänga Mordokaj i den imorgon och sedan kan du gå till festen och känna dig nöjd och glad, föreslog hans hustru Ceres och alla hans vänner. Det tyckte Haman var ett bra förslag, så han gav order om att galgen skulle byggas. Kapitel 6. Den natten hade kungen svårt för att sova och lät hämta från biblioteket de krönikor som redogjorde för vad som hänt i hans rike under hans regeringstid. Då råkade han få syn på hur Mordokaj hade avslöjat en sammansvärjning som de båda hovmännen Bigetana och Teres hade planlagt mot honom. På vad sätt har vi belönat Mordokaj för detta? Frågade kungen sina hovmän. Inte på något sätt, svarade de. Finns det någon i tjänst här utanför? Frågade kungen. Just då hade Haman kommit dit för att be kungen om tillåtelse att få hänga Mordokaj i den galge han hade rest. Haman är där ute, svarade hovmännen. Be honom komma in hit, sa kungen. När Haman kom in frågade kungen honom, vad kan jag som kung göra för någon som jag vill ära och upphöja? Haman tänkte på sig själv och var övertygad om att detta måste gälla honom. Han svarade, ta fram en av de kungliga mantlarna och en av kungens hästar prydd med kungens färger. Befall sedan någon av kungens främsta furstar att hjälpa till med klädseln och leda honom genom stadens gator på kungens häst och ropa ut till folket. Så här ärar kungen den som han verkligen uppskattar. Strålande, sa kungen till Haman. Skynda dig nu och ta fram manteln och min häst och gör precis som du har sagt med Mordokaj, juden som tjänstgör vid slottet. Gör allt som du har föreslagit och glöm ingenting. Haman tog då manteln och satte den på Mordokaj och satte upp honom på kungens häst och ledde honom genom gatorna i staden och ropade, det är så här kungen ära den som man verkligen uppskattar. Sedan återvände Mordokaj till sitt arbete, men Haman skyndade sig hem mycket förödmjukad. När han berättade för sin fru Ceres och alla sina vänner vad som hade hänt, sa de till honom, om Mordokaj är jude kommer du aldrig att lyckas med dina planer mot honom. Det är meningslöst att försöka gå emot honom. Medan de fortfarande höll på att diskutera saken kom kungens hovmän för att hämta Haman till festen hos drottning Ester. Kapitel 7. Kungen och Haman kom alltså till festen som Ester hade anordnat. Och medan de drack av vinet frågade kungen henne på nytt vad hon önskade. Berätta nu, drottning Ester, vad det än är du önskar så ska jag ge dig det, om det så är hälften av mitt rike. Till slut svarade Ester honom, om ers majestät verkligen älskar mig, och om det behagar ers majestät, så rädda mitt liv, det är vad jag önskar. Rädda också mitt folk. Jag och mitt folk har nämligen blivit överlämnade till dem som vill förgöra oss. Vi är dömda till förintelse, att dödas och utplånas. Om det bara varit så att vi blivit sålda till slavar skulle jag ha tigit och inte besvärat ers majestät. Vad är det du talar om? Frågade kung Ahasverus. Vem skulle våga göra något sådant mot er? Haman, den onde man som jag har bjudit till mitt bord, är vår fiende, svarade Ester. Haman blev då alldeles blek av skräck. Men kungen reste sig hastigt och gick ut i trädgården. Haman började då be drottning Ester för sitt liv, för nu förstod han vad som väntade honom. I sin förtvivlan hade han sjunkit ner framför drottning Ester, och där fick kungen se honom när han återvände från trädgården. Tänker han till och med våldföra sig på drottningen här i palatset inför mina ögon? Röt kungen, och omedelbart sattes dödsbindeln för Hamans ögon. Då kom Harebona, en av hovmännen, fram till kungen. Ers majestät, sa han, Haman har gett befallning om att en 25 meter hög galge ska byggas för att hänga Mordokaj, han som räddade kungens liv. Den står hemma hos Haman. Häng Haman i den, befallde kungen. Man gjorde som kungen befallt och hängde Haman i galgen, och först då gick kungens vrede över. Kapitel 8. Samma dag gav kung Ahasveros drottning Ester det palats som judarnas fiende Haman hade bott i. Mordokaj fick komma fram inför kungen, för Ester hade berättat för honom att Mordokaj var hennes kusin och adoptivfar. Kungen tog då av sig den ring som han tagit tillbaka från Haman och gav den till Mordokaj. Ester utsåg också Mordokaj att ta hand om den egendom hon fått överta efter Haman. Nu kom Ester ännu en gång inför kungen, föll ner vid hans fötter och bad honom gråtande att förhindra den kupp mot judarna som Haman planerat. På nytt räckte kungen ut guldspiran mot Ester, som reste sig och sa: "Om det behagar ers majestät, och om ers majestät är nöjd med mig, sänd då ut en skrivelse som återkallar Hamans order att döda alla judar i alla rikets provinser, för hur skulle jag kunna uthärda att se mina landsmän förintas? Jag har låtit Ester få Hamans palats, och honom själv har jag hängt upp i galgen därför att han ville döda er", sa kungen till Ester och Mordokaj. "Utfärda en ny order i mitt namn och försegla den med min ring, för inget som är skrivet i mitt namn och förseglat med min ring kan återkallas." Kungens alla sekreterare inkallades omedelbart. Det var nu den 23:e dagen i den 3:e månaden. Man skrev på Mordokajs diktamen ett meddelande riktat till judarna och till tjänstemän och furstar i alla de 127 provinserna, från Indien till Etiopien. Skrivelsen översattes till alla språk i riket. Mordokaj skrev i kung Ahasveros namn och satte hans ring på skrivelsen, och sedan skickades den iväg med kungens kurirer som hade tillgång till särskilt snabba hästar framavlade för detta ändamål. Kungörelsen gav judarna tillåtelse att försvara sina liv och sin egendom och döda alla de som anföll dem och att även ta deras tillhörigheter. Den utsatta dagen var den 13:e i månaden Adar, den 12:e månaden. Vidare skulle kopior av skrivelsen, som skulle gälla som lag, sändas till alla folk och kungöras så att judarna kunde förbereda sitt försvar. Denna kungörelse gick på kungens befallning med ilbud över hela riket. Samma befallning upplästes också i Susansborg. Mordokaj klädde sig i sin kungliga dräkt i blått och vitt, satte en krona av guld på sitt huvud och svepte sig i en purpurröd mantel innan han lämnade palatset. Hela staden jublade och alla var glada. Judarna blev hedrade överallt. I varje stad och provins dit kungörelsen nådde blev det stor glädje bland judarna. De ställde till med stora fester och firade det som hänt. Många i landet utgav sig för att vara judar av rädsla för judarnas makt och för vad de kunde tänkas göra med dem. Kapitel 9. Den 13:e dagen i 12:e månaden var den dag då de båda lagarna från kungen skulle träda i kraft. Judarnas fiender hade sett fram emot att krossa dem, men nu visade det sig att bli tvärtom. Judarna samlades i de olika städerna i alla provinserna för att försvara sig mot dem som tänkte gå till anfall, men det var ingen som försökte ge sig i strid med dem. Man hade fått stor respekt för dem, och de ledande männen i provinserna, tjänstemännen och landshövdingarna, hade ställt sig på judarnas sida. Mordokaj hade nämligen fått mycket stort inflytande, och hans namn var känt över hela riket. Men judarna tog tillfället i akt den dagen och dödade alla sina fiender. I Susan dödades 500. De avrättade också 10 söner till Haman, Hammedatas son, han som hade varit judarnas fiende. De hette Parsandata, Dalefon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai och Vaisata. Men judarna plundrade inte sina fiender och tog deras egendom. När kungen samma dag blev informerad om antalet män som dödats i Susan sände han bud efter drottning Ester. "Judarna har dödat 500 män bara här i Susan", utbrast han. "De har också dödat Hamans 10 söner. Vad kan ha hänt i landet i övrigt? Om det är något mer du önskar av mig, så låt mig få veta det." Då svarade Ester: "Om det behagar ers majestät, så låt judarna här i Susan få fortsätta imorgon också, på samma sätt som idag, och låt Hamans 10 söner bli upphängda i galgen." Kungen gick med på hennes begäran, och den blev kungjord i Susan, och kropparna efter Hamans söner hängdes upp. Judarna i Susan samlades även följande dag och dödade ytterligare 300 män, men de tog inte heller den här gången några tillhörigheter från dem de dödat. Judarna i de olika provinserna gick till angrepp mot sina fiender och dödade 75 000 av dem, men de lade inte beslag på deras tillhörigheter. Allt detta skedde den 13:e dagen i månaden Adar. Nästa dag vilade de och firade segern. Men judarna i Susan fortsatte också den dagen med angreppen på sina fiender och först dagen därefter firade de sin seger. Därför har det blivit så att de judar som bor i landsorten firar den 14:e dagen i Adar som en helgdag och ger varandra gåvor. Mordokai skrev ner allt som hände och meddelade det till alla judar i riket. Han uppmanade dem att fira dessa dagar som helgdagar i glädje och tacksamhet och att ge varandra gåvor. De skulle minnas att de blivit räddade från sina fiender och att deras bedrövelse förvandlades till glädje och deras sorg till högtid. Judarna antog Mordokais förslag och började fira denna årliga högtid som en påminnelse om att Haman, son till Agagiten Hammedata, judarnas fiende, hade planerat att döda dem på en dag som bestämts med ett tärningskast. Högtiden skulle dessutom vara en påminnelse om hur allt detta kommit till kungens kännedom och hur han utfärdat en kungörelse som fick helt motsatt effekt mot vad Haman väntat sig och om hur Haman och hans söner blivit upphängda i galgen. Högtiden kallas Purim på grund av att det persiska ordet pur betyder lott eller tärning. Alla judar i hela området gick med på att införa denna sed och låta den leva vidare bland alla sina efterkommande och alla som blev judar. De förklarade att de aldrig skulle försumma att fira dessa två dagar på den bestämda tiden varje år. Det skulle vara en årlig högtid som från generation till generation skulle firas av varje familj på landsbygden och i alla städer över hela riket, så att minnet av vad som hänt aldrig skulle förblekna hos det judiska folket. Under tiden hade drottning Ester, Abihails dotter, som var adopterad av juden Mordokai, skrivit ett brev där hon förklarade sig stå helt bakom Mordokais förslag om firandet av den årliga Purimfesten. Dessutom sändes brev för att uppmuntra och glädja alla judar i de 127 provinserna, och i breven stadgades att Purimfesten skulle firas på de bestämda dagarna varje år efter en befallning av juden Mordokai och drottning Ester. Detta stämde helt överens med vad judarna själva beslutat angående denna sed med fasta och bön. Men genom drottning Esters befallning blev detta nu gällande som lag och skrevs ner i krönikan. Kapitel 10. Kung Ahasverus tog ut skatt, inte bara från fastlandet utan också från öarna ute i havet. Alla hans storverk och den makt och ära han gav Mordokai finns omtalade i de mediska och persiska kungarnas krönika. Juden Mordokai hade den största makten i landet, näst efter kung Ahasverus själv, och han var mycket högt aktad och älskad bland sina landsmän, därför att han alltid tänkte på folkets bästa och alltid var beredd att hjälpa dem.